varmt välkommen. Mitt namn är Mariam Seigani och du lyssnar på ett avsnitt av LSS-podden. Förenklat och lättbegripligt. Nu kör vi! Hallå, hallå och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av LSS-podden. Och idag har jag med mig Simon Tingberg. Välkommen Simon!
Tack så mycket, roligt att vara här.
Tack snälla för att du tar dig tiden och komma hit och spela in ett avsnitt. Och du och jag har suttit här och ätit lite frukost och pratat lite kring vad vi ska prata om. Och jag tror att det här avsnittet kommer bli superintressant för LSS-poddens lyssnare. För du har så brett bakgrund. Så det här kommer bli jättebra. Men ska vi börja lite grann med att få lära känna dig Simon? Ska du berätta lite allmänt om dig själv?
Ja, absolut. Nu byggde du upp lite förväntningar som jag får försöka försöka leva upp till Dora. Men ja, Simon Tingberg heter jag. Chef på en barn- och ungdomsboende i Stockholm på omsorgsbolaget Nytida. Stockholmare, vad mer kan jag säga. 33 år. Gift. Hundägare.
Nygift också. Ganska nygift.
Ja, 2 år om det får tolkas som nygift, men... Fortfarande nykär i alla fall.
Ja, det är fint. Ja. Då bor du i Stockholm. Du jobbar inom LSS-världen som chef på ett boende. Och jag tänker ju så att LSS-podden ska ju vara supertydligt. Kan du bara berätta vad det innebär när du säger boende? Vad innebär det? Vad är det för individer som behöver den hjälpen?
Ja, men du har ju rätt. Boende kan ju vara väldigt brett. Enligt LSS-lagen särskilt anpassat boende paragraf 9,8 boende för barn och unga är det som jag jobbar på. Så jag jobbar på ett barn- och ungdomsboende heter det. Målgruppen som jag jobbar med är ungdomar inom personkrets 1, mestadels autismspektrum, där alla också har intellektuell funktionsnedsättning på det också.
Okej. Okay. Är det någon speciell åldersspann som man har för att få bo hos er?
Ja, ungdomar är ju ganska brett faktiskt. Men det är ju ungdomar inom skolåldern. Sen finns det ju inget undertak egentligen. Men tekniskt sett så är det ju från 0 upp till att man har gått ut gymnasiet. Men det är väldigt sällan man har någon som skulle vara yngre än i tonåren faktiskt. Men under de år jag arbetar så har väl det mesta varit tonåringar. Allt från... 13 upp till 20 ungefär. De flesta är över 15 plus.
Okej.
Det är det mest vanliga.
Och då är det både tjejer och killar. Det spelar liksom ingen roll.
Nej, det är blandat.
Det är blandat. Vad bra. Men jag vill ju veta lite grann hur du kom in i det här. Din bakgrund. Hur kommer det sig att du kom in i den här världen? Berätta lite.
Ja, skulle väl kunna säga att jag är helt ohändig så det blev att jobba med människor, men det är skämt åsido, verkligen. Nej, men det är en lång historia skulle jag säga som har lett mig till där jag är idag. Men jag skulle väl säga att även om jag... Människor, nu finns det ju olika termer för man säger, en del säger personer med funktionsnedsättningar, vissa säger funktionsvariation... Jag vet, det finns väl egentligen ingen korrekt term egentligen. Nej. Men den här målgruppen som jag arbetar med har någonstans alltid funnits nära mig ändå. Jag är från en familj där väldigt många har arbetat med människor inom sjukvården och träffat människor i olika livssituationer. Så att jag har ända sedan jag liksom fått barn har... Det finns väldigt mycket fördomar mot målgruppen skulle jag säga, och jag ser egentligen att det ofta handlar om okunskap. Jag kan säga att genom min familj så har jag verkligen fått en kunskap redan tidigt. Okay. Så här när man ser någon som uppfattas som annorlunda som barn har jag, jag sett själv att det är många barn som kanske reagerar, man undrar, man kanske till och med gör sig lite lustig för att man inte känner igen. Jag har ända sedan jag kan minnas egentligen fått det förklarat för mig från mina föräldrar och släktingar. Vad det här innebär till exempel om någon, ja men i mitt tycker när jag var liten, verkade annorlunda.
Yeah.
Kan vara att någon satt i rullstol eller att någon betedde sig på ett annorlunda sätt. Det gjorde att jag ganska tidigt fick en respekt för människors lika värde, skulle jag säga.
Så och det en förståelse.
Ja men verkligen.
Ja, absolut.
Och faktiskt också någonting som kunde intressera mig lite.
Okej. Vad hände sen då?
Ja, vad hände sen då? Ja, men sen när det var dags ut i arbetslivet faktiskt, så var det ett ganska naturligt val. Lite som jag skämtade lite sen, är jag ganska ohändig.
Ja.
Så att för mig var det väl ändå, till skillnad från många andra män i min ålder som gick ut till kanske lite mer praktiska yrken, mm. så var det för mig ett ganska naturligt val att börja arbeta med människor.
Mm.
Och började titta på någon form av jobb. Allt från att jobba på skolor till fritids till... hade väl egentligen ingen klar bild av vilken målgrupp jag ville jobba, men man tittade genom skola, fritids, olika boenden, personlig assistans och sådant.
Mm.
Och till slut så hamnade jag på ett korttidshem för barn och unga. Mm. Till skillnad från det jag jobbar med nu när ungdomarna bor heltid, så var det här att folk bor växelvis, likt ett avlastningshem.
Tack, vad bra förklarat. Tack så mycket. Okej, så du hamnade på ett korttidsboende. Och vad hände sen?
Ja, korttidshemmet jag hamnade på först var... inriktningen där var personer som har mestadels fysiska funktionsnedsättning. Det var väldigt många som var rullstolsburna, hade väldigt begränsad rörelseförmåga och även intellektuella funktionsnedsättningar också. Att det var väldigt många som saknade talat språk och sådant. Och det var ju en väldigt ovant för mig att axla det ansvaret som jag fick då. Men... på den arbetsplatsen var det mestadels äldre medarbetare som jobbade, som hade jobbat väldigt länge. Jag började väl lite som den här, gav jag väl mig själv kanske lite den, vad heter det, intrycket när jag skulle börja arbeta, att jag var där och hjälpte till. Så jag var där och liksom gjorde tunga lyft, såg jag det som, och skojade och lekte med ungdomarna, hjälpte till lite här och var med liksom att gå och handla och sådana där saker. För mig var det kanske inte till en början att jag såg det riktigt som ett jobb utan med ansvar, utan att jag hjälpte till. Tills att man kom till situationer där man ställdes för att det här är ju ett väldigt stort ansvar. Det här är ett ansvar där man började ifrågasätta sig själv att man klarade av.
Mm.
Många av de som gick där på kortis hade ju kraftig epilepsi. Vilket ställde mig inför situationer där man kände sig väldigt handfallen och... där också jag kände en okunskap till jag skulle hantera, men där jag också kunde känna att jag faktiskt växte i sådana situationer. Och fick väldigt fin uppmuntran från arbetsplatsen till att det här är faktiskt någonting som du klarar av också.
Ja, okej.
Så att jag kände väl att, jag växte upp genom att börja arbeta med det här på många sätt.
Och så tänker jag, nu kommer vi prata om det snart, men jag drar parallellt med att du jobbar som chef nu där du anställer folk. Och jag kan tänka mig att du kommer i kontakt med ungdomar, eller yngre personer.
Självklart.
Så du har liksom en helt annan syn på hur de tänker och upplever och så vidare. Fantastiskt, bra. Okej, så då växte du på arbetsplatsen och blev en stor Simon.
Jag blev stor.
Vad hände sen då?
Ja. Nej, men sen var det väl lite, jag trivdes på den arbetsplatsen, men jag började också sen testa lite, testa vingarna lite, började arbeta på skola för liknande målgrupp. Trivdes där också, men började känna att jag ville ha andra erfarenheter. Så jag sökte mig vidare och hamnade sen på ett annat korttidshem på gamla Carema, som det heter då, som är min nuvarande arbetsgivare också, men det heter Nytida nu. Och... bytte målgrupp lite faktiskt. Då började med den här målgruppen som är idag inom autismspektrum.
Mm.
Personkrets 1 då, för de som är insatta i de olika personkretsarna.
Mm.
Och hittade hem. Jag ser det som på många sätt faktiskt.
Okay.
Det är en väldigt, väldigt intressant målgrupp, för att det finns väldigt, väldigt mycket som händer och väldigt mycket att sätta sig in i och väldigt mycket att lära sig också. Och att man kan se väldigt mycket utvecklingspotential också. Både hos kunderna, men också att man kan utveckla sig själv.
Ja,
också genom de mänskliga mötena, genom att lära sig.
Ja. Och hur länge har du varit på den här arbetsplatsen nu?
Oj, jag börjar närma mig guldklockan snart. Nej, men nu på den här arbetsplatsen, eller företaget skulle jag väl säga, så har jag varit 12 år.
Men gud, då måste du ha sett ungdomarna växa upp.
Ja, många har jag ju sett växa upp och många har jag sen kunnat följa också. Sen har jag ju bytt arbetsplatser inom företaget också, fått nya bekantskaper också.
Häftigt, vad häftigt. Ja, men vad kul. Okej, så nu jobbar du där.
Företaget ja, men på en annan enhet då. Nu är det på heltidsboende och inte korttidsboende.
Okej, ja, då är jag med. Och sen så har du ju lite grann, ja men för dig som lyssnar, som inte ser Simon live, så har du ju, men jag tror att du har pratat om det också även, för du är ju med på LinkedIn och lägger upp och så vidare. Så jag har ju sett, och vi pratade om det idag också, du har ju tatueringar. Du håller på med kampsport och styrketräning och så vidare. Så att det är lite mer, får man säga, tuffare sporter.
Ja, kan man ju se det som. Svårt att förneka.
Ja, och sen så har du ju den här mjukare personligheten där du jobbar med människor och ger omvårdnad och omsorg på ett helt annat sätt. Så det är väldigt häftigt att se den här skiftningen faktiskt. Kan vara på grund av fördomar man har, men oavsett vad så är det jättehäftigt. Men berätta lite grann om dina andra intressen i livet som också på något sätt är ändå kopplat till det här.
Jag kan ju tillägga lite att som jag nämnde på min första arbetsplats så var det lite mer klientel, lite äldre damer som arbetade och jag var ensam kille, vilket också jag på något sätt hade den fördomen av att det var så vård- och omsorgspersonal var. När jag bytte till min nuvarande arbetsgivare på företaget Carema, numera Nytida, så såg jag väldigt många olika slags medarbetare också och fick lite nytt perspektiv på att ja, men det här är faktiskt någonting som jag inte bara gästspelar som. Jag och min person kan faktiskt också få plats i det här yrkeslivet.
Häftigt.
Att det var väldigt mycket med, men dels att det var blandat med både män och kvinnor som jobbade och personer som, lik jag, inte såg ut som den stereotypiska vård- och omsorgsmedarbetaren.
Som man tror att det
ja,
ska vara.
Exakt.
Ja, men absolut. Absolut. Mm. Och det är ju väldigt komplex yrke. Det här är att jobba med andra människor kräver ju mycket av personen. Och jag är väldigt glad att du lyfter upp den här stoltheten man ska ha för det här yrket. Så att, ja men väldigt fint beskrivet hur du kom in i det. Men du Simon, jag tänkte att vi skulle prata om en sak som du och gärna ville prata om, för du, och det förstår jag. LSS-podden handlar inte om oss som individer, utan det handlar ju om information ut i samhället. Men just den här frågan tycker jag att det är väldigt viktigt att vi lyfter upp. För det är så unikt. Det finns inte så mycket sånt som vi ska prata om i samhället. Och jag tror verkligen att det här är någonting som det kan finnas lyssnare som tycker att det här är en bra idé. Och det är den kombinationen av kunskap du har inom funktionsvariationer samt träning. Och där har du ju gått in och startat upp någonting som är väldigt unikt. Kan vi prata om det?
Absolut. Ja, men får vi se, unikt, för jag har inte ändå hört talas om någon annan. Ja, men mitt största fritidsintresse utanför jobbet är ju träning. Och jag är en person som gillar att ha, ja, vad säger man, många järn i elden, många bollar i luften. Så utanför jobbet så jobbar jag också som personlig tränare och hyr in mig på ett gym inne i stan och har olika kunder. Har också utomhusträning. Det här var egentligen ingen tanke från början att jag skulle ha kombinera träningen med målgruppen funktionsvariationer. Men så har det ändå blivit på sätt och vis. Jag har flertalet kunder, men jag har två kunder som är ganska specifika, skulle jag säga. En kund då som har autismspektrum och en kund som har Alzheimers bland annat. Träning är ju för mig att må bra, och jag är inte läkare, jag är inte sjukgymnast, men jag vet att träning mår man bra utav. Det går inte ens att diskutera. Alla människor mår bra utav träning. Jag har sett jättemånga, allt från äldre människor som slipper ta olika mediciner för att de tar hand om kroppen, till människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som får helt andra rutiner och får helt annat bättre mående av att de får regelbunden motion istället. Nu var det inget planerat att jag skulle vända mig till den målgruppen när det gällde träning, men det dök upp en möjlighet i och med det yrke jag också har, att jag kom i kontakt med den här målgruppen även när det gällde träning. Och det är också någonting jag skulle vilja utveckla i framtiden, för att jag vill tro ändå att jag är ganska unik där som besitter båda professionerna, både funktionsvariationer men också träning, att kunna kombinera det. Jag vet att många i målgruppen här har svårigheter och utmaningar med att kunna träna på allmänna träningshallar eller med andra träningsgrupper, olika instruktörer och sånt där. En liten framtidsvision jag har är ju att jag skulle kunna vilja bygga upp det här med träning och hälsa och funktionsvariationer tillsammans.
Ja, och det som jag tycker är så himla spännande med just det här du gör, det är att man får ta sig in på ett allmänt gym, nyttja det som finns där, samtidigt som man har ett stöd utav dig som både kan funktionsvariationen och kan träningen.
Ja.
Så det är liksom ett väldigt unikt sätt att ta sig in i samhället och vara delaktig på lika villkor som LSS handlar om egentligen.
Och där är ju jag också öppen för att också se helhetsperspektivet där, för det är inte alltid bara styrketräningen eller lokalen som är med. Det kan vara också allt från att kunna ta sig dit och sånt också.
Men det är väldigt, väldigt spännande, och jag tror att sådana här unika idéer som människor i branschen kommer på som inte är så vanligt ska man lyfta upp och ta fram. Så att väldigt spännande, och jag kommer att lägga ner dina kontaktuppgifter, beskriva dem i beskrivningen till podden så att det blir enkelt att få tag på dig. Du, jag pratade ju om att du har också en fru som har jobbat inom branschen, men i grannlandet Finland.
Mm.
Så du har den jämförelsen också mellan Sverige och Finland och hur det är. Kan inte vi först prata om det och sen går vi in i svenska samhällets...
Ja, men först och främst så jämförelsen vi har gjort mellan Sverige och Finland är ju dels att statusen på yrket, alltså att jobba direkt med klienten och inte... yrket att jobba som chef eller göra karriär inom LSS, så är statusen på själva yrket att arbeta direkt med klienterna är betydligt högre i Finland. Det är mer högre utbildad personal som har gått allt från universitetsutbildningar, socionomer, socialpedagoger som jobbar direkt med klienterna i Finland än vad det är i Sverige, där väldigt många har som högst en gymnasial utbildning. Yeah. Och personer som har högre utbildning än så, till exempel socionom, beteendevetare, jobbar som chefer eller i andra former utav befattningar.
Yeah. Det som kan vara nackdelen där, det är att personer som har högre utbildning och så vidare är där för att göra karriär och gå lättare vidare kanske från yrket. Eller?
I Sverige.
Ja, precis.
Jo, men så vill jag väl se att jag har haft väldigt många medarbetare, som vi var inne på förut, unga människor. De har kommit, de har testat vattnet lite på arbetsplatsen. Jag blir jätteglad när folk sen vill jobba vidare inom yrket. Men vi kommer inte ifrån att då vi också tappar väldigt mycket arbetare på golvet som väljer att plugga vidare för att de pluggar till yrken som... Men socionom, det kan vara sjuksköterska, det kan vara beteendevetare också, men de vill till yrken där det är lite högre lön kanske, mer möjligheter att kunna göra karriär på ett annat sätt, vilket jag respekterar. Men vi kommer inte ifrån att det blir ett problem med omsorgen, att det är hög ruljans på de medarbetare vi har. Situationen när vi har medarbetare som pluggar vidare för att kunna fortsätta jobba med människor får vi ändå trots allt se som något positivt. Absolut, för det finns de yrkesprofessionerna behövs verkligen också. Vi behöver chefer, vi behöver sjukhuspersonal, vi behöver lärare och sådant. Vi behöver absolut byggarbetare, receptionister, tandsköterskor också. Men när man pluggar till sådana yrken för skälet för att det är lite högre löner, när man egentligen är en eldsjäl för att vi jobbar med människor i behov av stöd, så är det någonting som... Som vi brister i samhället, skulle jag vilja se det som. Jag vet jättemånga medarbetare som jag har haft under de år som jag jobbat. Medarbetare, kollegor som jättegärna hade velat jobba kvar, men som känner att de inte klarar sin försörjning.
Ja, men precis. Precis. För det känner jag. Yrkesstoltheten finns hos de flesta som jobbar inom den här branschen. Men det blir liksom privata frågor som gör att man väljer att gå vidare eller göra någonting annat. Och det påverkar ju direkt individen som behöver hjälp. Mm. För att stabilitet och rutin och samma människor är så viktiga. Mm. Så det är ju någonting som vi behöver jobba lite på.
Och alla människor vill ju inte göra karriär heller. Alltså att klättra i att bli chefer heller. En del människor är jättenöjda med att jobba bara direkt med klienterna och gör det jättebra.
Ja, ja men absolut. Absolut. Men har du några tankar? Vi pratar ju om det här med bättre peng och satsa mer på den här kategorin av individer som har hjälpbehov. Men har du sett några andra hinder inom den här branschen som du känner att du vill lyfta upp och prata om?
Jag skulle nog också säga lite som jag nämnde tidigare, så har jag fått väldigt mycket av min kunskap gratis genom min familj som har väglett mig in i det här på ett väldigt bra sätt. Mm. Jag skulle ju säga också ett annat hinder till att många väljer att inte arbeta det här är ju just kunskapen om hur vidare existerar eller inte. Och det gäller ju även när det gäller gymnasiala vård- och omsorgsutbildningar som vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet. Min erfarenhet när man har fått in personal som kommer från de utbildningarna är ju just att själva LSS som lagstiftning inte ingår jättemycket där. Det kan finnas jättemycket bra delar deras utbildning har gått kring när det gäller bemötande och sådant, och lite även kring själva olika funktionsvariationer också. Men att just lagstiftningen och vad uppdraget som man har i olika yrkesbefattningen om LSS, vad de innebär, skulle väl jag önska kunna se mer av i olika utbildningar. En jättehög förhoppning för framtiden är ju även att det ska ingå i den obligatoriska skolgången också redan i grundskolan.
Ja, yes. Öka förståelse och öka kunskapen håller jag med. Och det är lite grann kopplat till det här som jag frågade, bara poppade upp med det här med att man vill ut och gymma. Jag menar, det finns ju PT ute i samhället som, hade de fått in det i sin utbildning också, så skulle man kunna gå in i princip till vilket gym som helst och få hjälp att komma igång med träningen.
Ja.
Så egentligen det du och jag vill lyfta upp med tanke på den bakgrunden vi har och kännedomen om branschen, det är väl egentligen att man ska satsa mer på personal.
Ja. Helt klart, de är ändå grunden till allting, för det är de som ska utföra arbetet.
Precis.
Och finnas nära brukarna, kunderna, de enskilda skulle jag säga.
Precis, och att det ska bli ett kontinuitet, det ska bli någon stolthet i den här yrkeskategorin, för man gör faktiskt ett väldigt svårt jobb. Man ska finnas där som stöd samtidigt som man inte ska ta för mycket plats.
Verkligen. Men det är det jag var lite inne på förut, att förstå uppdraget också. Det finns väldigt många människor som är extremt kanske duktiga på omvårdnad. De kanske är extremt engagerade, duktiga på bemötande.
Mm.
Men också att förstå vilket uppdrag man har om man till exempel arbetar som personlig assistent. Att förstå att man är personens förlängda arm och att det är just den enskildes önskemål som är det som är betydande.
Ja men absolut. Och jag tror att du håller med mig om att du har personalansvar, att i den här branschen så handlar det ju om att när vi sitter och rekryterar så behöver man ju hitta, man går inte så det är klart att erfarenhet är viktig, men det är personlighet som är nummer ett. Så hittar man rätt person till rätt individ som behöver hjälp, då kan det ju bli magiskt.
Verkligen. Mm. Det är ju framförallt som du frågade förut, att rekrytera unga människor. Att hitta unga människor som faktiskt kommer in med ett ärligt och öppet intresse är ju väldigt formbara också. Erfarenhet är absolut jätteviktigt att det kommer in en person med erfarenhet. Men att hitta team, arbetsgrupper där man har olika styrkor och fördelar.
Precis.
Också.
Precis.
Så folk som kompletterar varandra, helt enkelt.
Och att personkemin ska stämma. Så det är så mycket i och med att vi jobbar med människor och inte med datorer eller produkt. Så att det är en bransch som vi behöver mer eldsjälar i som stannar.
Verkligen.
Mm. Simon för att du verkligen delar med dig så ärligt och så öppet. Men jag tänkte fråga dig om det är något misstag du har gjort.
Mm.
Det kan vara någonting som är relaterat till det vi har pratat om eller någonting helt annat. Under din karriär som du har gjort och som du har lärt dig någonting av, som du kan dela med dig.
Mm. Jag skulle nog inte säga att det är ett så här enskilt misstag, utan snarare ett arbetssätt eller en syn på mitt arbete som jag har haft i perioder som jag faktiskt har lärt mig att jobba förbi, för att jag kan nog bara se det som att det egentligen var ett misstag att tänka i de banorna. Att jag är ju tävlingsmänniska och idrottare, och i mitt egna idrottsliga liv har det handlat mycket om att vinna, och jag är också väldigt målmedveten när det gäller yrke. Jag vill väldigt gärna göra bra ifrån mig. När man jobbar med människor, och framförallt med människor som kanske har olika mål i livet och sånt där, så blir det också fel när jag går in med min egen inställning av att lyckas och känna att jag misslyckas när den enskilde misslyckas. För det första så misslyckas inte den enskilde om den själv vill någonting. Mm. Mm. Det kan vara att den enskilde har ett mål med att den ska, men vi säger någonting, att den ska komma ut och träna 3 gånger i veckan.
Mm.
Förut har jag kanske känt att jag själv har misslyckats om inte jag har fått individen att göra så. Idag känner jag egentligen att ibland krävs det också att det inte alltid går som planerat för att man ska kunna lära sig istället att gå vidare. Och att det faktiskt inte är att jag misslyckas bara för att det inte gick som det var tänkt.
Mm. Jag faktiskt.
När jag släpper prestigen har jag faktiskt känt att jag också gör ett bättre jobb med det hela.
Och det är väl definitionen med att jobba med människor.
Mm.
Att man sätter sig in i deras situation. Att man är helt okej med att vara mänsklig. Ja. Oavsett hur det är.
Och det är som man säger, 2 steg fram och 1 steg bak är trots allt 1 steg framåt.
Ja, men precis.
Måste man ju se det som. Och jag har en chef som en gång sa till mig att vi som personal som jobbar med de här kan alltså göra väldigt mycket, men vi kan aldrig egentligen styra resultatet med människorna vi jobbar med. Så länge vi arbetar för det så gör vi bra.
Jag vill verkligen tacka dig, Simon, för att du tog tiden att komma hit och dela med dig av alla dina erfarenheter. Verkligen. Tack så mycket.
Tack själv. Det var jätteroligt att vara här.
Ja, men jättekul att ha dig här. Och så tänkte jag fråga dig också om det är okej om jag skriver ut ditt mailadress i beskrivningen till podden.
Absolut.
Vad bra, för jag tänkte om det är någon lyssnare som har en frågor om olika boendeformer, eller om man har frågor om träning i samband med funktionsvariation och så vidare, så kanske man kan maila dig och fråga dig, för du har ju kunskapen om det här.
Absolut.
Bra, vad bra. Då gör jag så att jag i beskrivningen till dagens podd så kommer jag lägga ut de uppgifterna jag får lämna ut för dig då. Jättebra. Tack ännu en gång till Simon som har medverkat, och tack till dig som har lyssnat. Ta väl hand om dig, och vi hörs snart igen.